En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det finns en fantastisk scen i Hedebyborna och Svendel Blang i filmatiseringen där. När några ska, äldre herrar ska äta smörgåsbord. Den ena ska bjuda sina kamrater. Och han berättar, här finns det aladåber och ål och skinka och brännvin, säger han med darrande stämma. Och det finns krustader och det finns lax och sillinläggningar och brännvin. Och återkommer till det här brännvin som ett mantra som visar liksom hur starkt förknippat brännvinet är, eller framförallt har varit, men kanske fortfarande är, med det svenska smörgåsbordet. Men smörgåsbordet har ju en föregångare. Vad var det för någon?
Ja, men det är väl brännvinsbordet.
Precis.
Det är liksom smörgåsbordet 1.0 kan man säga. Som väl utvecklas successivt under tidmodern tid. Alltså det är någon slags, var det inte förrätter egentligen? Någon slags
förrättsbord kan man säga.
Ja, som förrättsbuffé.
Före liksom den stora middagsbjudningen.
Ja, medan gästerna så här droppvis ankom till en fest så samlades man kring dessa läckerheter och allt detta brännvin. Det var väl, vad var det? Det var fisk, det var korv, det var bröd, det var ost och olika typer av
brännvin.
Ja, och smör. Ja. Naturligtvis smör. Ja. Det är ju en rätt i sig.
Precis.
Och olika typer av brännvin som serverades till det.
Ja, det skulle vara minst tre sorters brännvin.
Tre olika,
och
okej.
Minst tre, om det skulle vara på riktigt.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjena Olle!
Idag du har jag tänkt att vi ska prata om brännvin. Hur låter det?
Äntligen säger jag!
Precis! Brännvinsdrickandet har ju en minst sagt, får man väl säga, speciell plats i vår kulturhistoria. Och även om det är så att brännvinet är känt i Sverige sedan medeltiden så dröjer det ju faktiskt några hundra år, eller fram till 1600-talet, innan den här drycken blir allmän hos de bredare folklagren, eller allmogen som vi ibland kallar dem för. Men när den väl sprids, då gör det ju det med besked. Och det är ju i samband med att den får stor spridning då som man börjar upptäcka att brännvinsdrickandet kan vara ett problem. Och det är ju både den kyrkliga överheten och den världsliga överheten som uppmärksammar dessa problem. Och man har ju en del planer för hur man ska försöka komma åt det här stöket som det här överdrivande supandet kunna föra med sig. Men med begränsad framgång får man väl säga.
Onekligen.
Så, men jag tänkte jag får väl ändå börja med att fråga dig en personlig fråga. Alltså, hur ser din egen relation till brännvinet som dryck ut?
Den relationen är ju inte obefintlig, kan jag väl säga. Jag ska beskriva den som kanske varm, men respektfull. Alltså, trots min onekligen lätt norrländska dialekt så har jag faktiskt aldrig smakat hembränt, tror jag. Jag har aldrig fattat grejen med hembränt. Det var väldigt stort i Umeå, som jag kommer ifrån. I alla fall inte i mina kretsar. Så det är rena att det var en stor del av min ungdom i alla fall. Men sen på senare år så har jag väl insett att det finns vissa maträtter som med fördel inmundigas, sköljs ner med hjälp av lite brännvin. Till exempel sill, kräft och kräva dessa drycker, kanske vi kan återkoppla till sen. Och det är naturligtvis fullständigt obligatoriskt till lilla surströmmingen. Det är väl min relation till brännvin, ungefär.
Ja, jag har ju inte heller någon relation till hembränt, fast jag är smålänning. Som många skulle säkert tro det, för det lär ju puttra lite här och var i skogarna. Men jag är ju ingen stor konsument av starksprit, men jag, precis som du säger, det är väldigt gott med öl och snaps. Ibland till jul och till den typen av mat. Sill, ål, min personliga favorit, gubbröra. Gubbröra och en bäsk och en öl. Det är inte dumt. Och som sagt var, kräftor kräver dessa drycker. Och det är ju en del svenska traditioner som är nära förknippade just med brännvinet som dryck. Men jag tänker mig att vi ska börja med en liten tidsbild, en stämningsbild för att liksom komma lite grann i form inför det fortsatta samtalet. Och då tänker jag mig att vi ska ge oss tillbaka i tiden, vi ska bege oss till stormaktstiden. Vi har ju en tendens att hamna där ibland. Och det är som sagt vad det är 1600-tal, och det här är ju en tid när kyrkan i Sverige har oerhört stor makt över undersåtarnas själar. Och vi talar ju om en sträng kyrka, en minst sagt sträng kyrka. Och man talar ju ibland om 1600-talet som den lutherska ortodoxins tid. Med stränga krav på moral och religiös renlärighet. Och utifrån den förutfattade meningen får man väl säga så skulle man ju kunna tänka sig att när man kommer till kyrkan, att kyrkrummet och kyrkplatsen var liksom en helgad plats. En plats för stilla gudfruktan och vördnad för den kyrkliga överheten och gudsordet. Men så var det ju inte alltid, utan snarast långt därifrån. Och ett stort problem under 1600-talet, även längre fram i tiden, var ju att besökarna kom berusade till kyrkan. Inte sällan så samlas de på kyrkbacken eller någon närliggande krog för att stärka sig inför kyrkbesöket. Och det här får naturligtvis konsekvenser. En del blir väldigt trötta och somnar. Andra blir väldigt pratglada. En del vill sjunga någonting annat än de påbjudna psalmerna. Och i värsta fall så kunde det ju hända att kyrkobesökarna blev faktiskt opassliga av det de hade druckit och tvingades kasta upp under gudstjänsten. Och särskilt allvarligt var ju det här om olyckan var framme när efter det att nattvarden delats ut och den nyss förtärda Kristi kropp och lekamen följde med upp, så att säga. Den som råkade spy har ju oftast en hel del bortförklaringar till hans. Några stycken som jag har hållit på med kyrkan när jag skrev min avhandling och sett många bortförklaringar till varför man har kräkt i kyrkan. Och då kunde jag säga att jag var tvungen att kräka så jag fick som plötslig smärta i magen. Eller det luktade illa, det luktade lik. Man pratar om en slem likstank, och det berodde ju på att man faktiskt begravde människor in i kyrkan ganska långt fram i tiden. Också min egen favorit, en person då som har spytt i kyrkbänken och säger att han har icke spytt utan allenast hostat en smula. Och så kan man ju uttrycka det. Men det förekom ju också då att prästerna också har tagit sin styrkotår innan söndagens värv inleddes. Och en del av dem skaffade faktiskt extrainkomster genom att fungera som krögare. Så man skulle kunna säga att de på sätt och vis då brand ris åt egen rygg och fick själva skörda det man sått in i kyrkan under gudstjänsten. Och i många socknar så tillsätter man faktiskt så kallade kyrkvaktare som har till uppgift huvudsakligen att väcka de som somnar under gudstjänsten. Ofta med hjälp av en lång stav eller en käpp, och de kallas därför för kyrkstötar eller kort och gott spögubbar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hela stormaktstiden igenom ser man ständiga förmaningar från överhetens sida om att folk ska sluta supa vid kyrkan. Men det här är en kamp som överheten utkämpar förgäves. Alltså, låt oss dra två slutsatser. För det första, det var inte alltid lugn och ro i kyrkan under stormaktstiden. Och för det andra, inte sällan var det brännvinsdrickandet som låg bakom de många ordningsproblemen. Och här tänker jag kan vår historia ta sin början. Låt oss titta närmare på det här.
Spännande.
Så Andreas, när har vi de första beläggen för att brännvin förekommer i Sverige?
Det är ju ganska sent i historien egentligen, va? 1400-talet, slutet av medeltiden. Alltså vikingarna till exempel, de berusades ju inte på brännvin. De fick hålla till godo med öl och mjöd och kanske lustiga svampar och sådana saker. Men det är ju först på 1400-talet, va, som vi har de första skriftliga beläggen faktiskt, för att man då, framförallt då i Stockholm, va?
Stockholm är det äldsta belägget.
Ja, precis. Att det börjar liksom säljas brännvin. Som framförallt då används till både som läkemedel men också som en ingrediens i kruttillverkning. Och sen är det väl nog kreativa själar omkring samma period då, som relativt snabbt inser att det här kan ju också drickas med en viss effekt.
Precis. Och det där, man kan ju ofta se att när någonting börjar när det uppstår ett problem kring någonting så tar det sig oftast uttryck att det blir ett förbud mot något. Och här har vi också, det är återigen Stockholm. Vi vet att 1470 finns det en man som säljer brännvin i staden. Och han får betalt 4 örtugar för att sälja brännvin till just kruttillverkning.
Just det.
Men som du säger, någon har kommit på att det är synd att bara ha brännvin i krut när man kan ha det till så mycket annat. Så ungefär 20 år senare så kommer det en bestämmelse som säger att all bränning och försäljning av brännvin utom till kruttillverkning ska bestraffas med böter. Och där är ju att den bestämmelsen finns gör ju att man kan anta att problemet hade uppkommit.
Men alltså, det är väldigt intressant det där. Man tänker, liksom, kom det in som en del av själva, vad ska man säga, krutkittet? Och så var det någon som provsmakade det och sa att det här har ju läkande egenskaper. And one thing led to another. Eller vad började det med?
Jag kan tänka mig att förmodligen så är det så att brännvin i kruttillverkning och brännvin som medicin samexisterar ungefär. Alltså, de kommer in i Sverige av samma skäl, skulle jag kunna tänka mig.
Genom ett tyska kanalerna då.
Precis.
Som så mycket annat så är det liksom en god tysk tradition.
Det är förmodligen tyskarna som har börjat med detta, den tyska befolkningen i städerna och då framförallt i Stockholm. Det är nog tyska köpmän helt enkelt som tar brännvinet till landet. Men när vi pratar om det här med brännvin, det är, som sagt, det är ju bindmedel i samband med kruttillverkningen, men det finns ju ett skäl till att man kryddar brännvin, eller hur Andreas?
Det är väl i huvudsak två skäl då. Det ena är ju att handlar ju om att brännvinet sågs som en del av, vad ska man säga, folkmedicinen. Och många av de här kryddorna som idag ingår i det klassiska brännvinet, johannesört till exempel, som ju till exempel då Ulf Lundell sjunger om i Öppna landskap. Vi vet att det är han kryddar sin hembrända akvavit med. Det kunde väl användas till både djävulsutdrivning och diverse magokommor. Och jag har också läst någonstans att man ansåg att senapskryddat brännvin var optimalt som skydd mot malaria till exempel. Så det är väl den ena förklaringen, den här medicinska delen, att det är ju gamla läkörter det här. Men så smakade det väl ganska illa ibland det här brännvinet, tror jag. Alltså det var ju en viss smak av det man kallar för finkel. Och man behövde helt enkelt liksom bedöva den delen, dölja den delen.
Det var nog inte alldeles helt gott, som sagt var. Och jag tänker också på att brännvinet inte bara användes som medicin för invärtesbruk. Man kryddar ju med malört till exempel.
Just det.
Och malört lär ju vara medicinskt verksam om man har ont i magen och sådana saker. Men också att man kunde bota hudsjukdomar som skabb eller skorv. Då var malört finfint att ta till.
Så brännvin var lite grann någon slags universal elixir?
Ja, och lite grann så. Och sen upptäcker man ju då att det dessutom blir lite roligt om man dricker lite grann av det. Men jag tänker, det verkar i alla fall som att brännvinstillverkning och brännvinsframställning alltså kommer under senmedeltid och fortfarande under 1500-talet, så är det här, det är en företeelse som framförallt har med städerna att göra. Men sen händer ju någonting. Alltså från och med 1600-talet så ser man ju att gods och herrgårdar runt om i landet börjar skaffa brännvinspannor. Och det är nu också som brännvin når den stora massan. Och jag tror att en viktig förklaring till det är att det har blivit billigare nu att framställa brännvin än vad det var tidigare. För att tidigare så använde man sig av vin som man destillerade, och vin var ju väldigt dyrt. Medan man då under 1600-talet har lärt sig att man kan göra brännvin av säd. Och härifrån är ju inte steget långt till att allmogen skaffar sig egna brännvinspannor och börjar bränna för husbehov hemma. Och naturligtvis gör ju det här att konsumtionen ökar, och med ökad brännvinskonsumtion så börjar man också uppfatta att det kan föra med sig vissa typer av problem. Och framförallt då när brännvinet går över från att vara någonting som bara brukas vid festliga tillfällen till att bli mer eller mindre en produkt som man, ja, sökte sig till i vardagen av olika anledningar. Och jag tänker, vi pratar ju ofta om sup. Ordet sup. Och sup kommer ju av soppa. Så man tänker sig då att man vid det här tillfället att man åt helt enkelt brännvinet med sked.
Sörplade.
Ungefär som man åt soppa. Hur som helst, brännvinet börjar bli mer allmänt, och man försöker ju då, som vi såg här i kyrkan, försöka liksom stävja de här problemen med oordning framförallt som brännvinsdrickandet för med sig. Men staten har ju ytterligare en slags ambition kopplat till sina försök att stävja brännvinstillverkningen eller konsumtionen. Och ett av de här första försöken att skaffa sig kontroll över allmogens konsumtion och produktion är ju när Gustav III försöker införa kronobrännerier på 1770-talet.
Något av ett fiasko.
Varför gör han det?
Jo, men det är väl i första hand så är det väl för att stärka statens finanser. Han inför de här kronobrännerierna och förbjuder då i samma veva alla former av det vi då skulle kalla för hembränning, alltså husbehovsbränning. Men egentligen var det ju redan då ganska beprövad svensk kristidspolitik att i perioder av stor nöd gå in och förbjuda husbränningen. Alltså jag vet inte exakt vem som var den första, men det var inte Gustav III. Man införde det redan under Stora Nordiska kriget, alltså ett förbud mot hembränning, eftersom man ansåg att väldigt stora mängder råg och vete som annars skulle kunna användas till att göra bröd med, naturligtvis, försvann i böndernas brännvinspannor. Så det fanns liksom ett, vad ska man kalla det för, ett prejudikat. Gustav III gick dock ett steg längre. Men jag tror att det var en del av det. Alltså det handlade om att stärka, alltså tjäna pengar på folks drickande. Det handlade om att kontrollera det också på grund av en krissituation. För det glömmer man ju lätt. Men när Gustav III kom till makten och när han införde det gustavianska enväldet där 1772, så var det ganska bistra år i Sverige. Alltså det var en väldigt svår missväxt som skakade hela landet i början av 1770-talet med tusentals svenskar som dog av hungersnöd och svältrelaterade sjukdomar. Så det tror jag också var en del av förklaringen.
Absolut. Jag tycker bara att det är lite intressant, för när vi tänker oss idag att staten griper in för att stävja vår brännvinskonsumtion, så handlar det väldigt sällan om att staten vill tjäna pengar på det. Att det är inte det primära, utan oftast är ju argumentet folkhälsa. Vi mår bättre av att inte dricka så mycket brännvin.
Mm. Men indirekt tror jag att det fanns med i bakgrunden här också.
Det tror jag också, absolut. Därför att människor som blir sjuka av brännvin producerar också sämre, så att säga.
Precis.
Däremot så från allmogens sida så såg man det här som tvärtom. Alltså det här, man var ju jätteorolig. Men gud, nu försvinner brännvinet och det blir dyrare. Och vad ska hända nu? Vi kommer bli jättesjuka. Mm. Därför att här fanns fortfarande föreställningen om alltså brännvinet som en slags, så att säga, folkmedicin kvar. Mm. Att man var jätteorolig för att minska tillgång till den här åtråvärda drycken skulle göra svenskarna sjuka.
Precis. Och mässa Gustav III blev ju väldigt impopulär hos allmogen genom det här draget. Alltså det började dåligt. Han byggde ju upp den relationen senare under sin regim, eller vad man ska säga. Men just här framstod han ju även för vanligt folk som en slags tyrann.
Och han tvingas ju också avveckla det här projektet och gör ju det också.
1786, va?
86 eller 87.
Ja.
Så återgår man ju till husbehovsbränningen.
Status quo.
Igen. Precis, ja, precis. Men när vi kommer in på 1800-talet så är det ju så att då är ju svenskarna ett svårt supande folk. Jag läste någonstans, det finns lite olika siffror på att per capita konsumtionen av ren alkohol i Sverige på 1840-talet var 43 eller 47 liter per person och år. Mm. Och det är ju kopiösa mängder med tanke på att vi talar här om ren alkohol. Och naturligtvis så, det här får ju konsekvenser och nu gör man ju ytterligare försök liksom att få svenskarna att bli ett nyktert folk, i alla fall ett halvnyktert folk. Vad är det som händer?
Jo, men de första svenska nykterhetsföreningarna växer ju fram där på 1820-1830-talen. Vi får den svenska nykterhetsföreningen 1837, det var med Peter Wieselgren i spetsen, men det är också flera lokala initiativ som går igång före det. Och den första fasen av de svenska nykterhetsföreningen är ju intressant nog inte helt absolutistisk, som man säger, utan de satsar mer på, vad ska man säga, de propagerar ju framförallt för måttlighet inom drickandet. Och att då framförallt är, det finns en social dimension i det här också. Det vill jag nog påstå. Alltså det är ju då framförallt de bredare massornas alkoholkonsumtion som är problemet. Alltså brännvinskonsumtionen, inte så mycket det här öldrickandet och framförallt inte vindrickandet som förekommer på andra nivåer av samhället.
Och det är ju precis som du säger, det är just att de här halvabsolutistiska föreningarna säger, men drick gärna, eller gärna, men drick öl och vin, men rör inte brännvinnet så kommer det här säkert bli bra. Men sen, ju längre århundradet går, desto större blir ju också konsumtionen av brännvin. Och det har ju att göra med bland annat då att vi får en ny råvara, nämligen potatisen, som gör att brännvinet blir billigt, starkt och gott.
Och det tror jag är jätteviktigt det med att det blir starkt. För jag tror inte nödvändigtvis att brännvinet under 16, 17 och tidiga 1800-talet var inte lika starkt som det blir sen under andra halvan av 1800-talet och som det blir idag. Alltså det industriframställda brännvin som vi kan köpa idag på systemet är mycket, mycket starkare än det man drack under stormaktstiden.
Precis.
Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På något sätt så är det väl som att det här också avspeglar sig i kampen för nykterhet, att de här halvabsolutistiska föreningarna går ju över och blir helabsolutistiska, säga runt 1870 ungefär.
Ja.
Och då kräver man ju en total avhållsamhet från allt vad starka dryckesbruk innebär, helt enkelt.
Och det handlar också om att det hade kommit en andlig dimension in i nykterhetsrörelsen. Alltså den börjar ju liksom flätas ihop med väckelserörelsen där. Och det är inte minst på grund av att det sker ett visst amerikanskt inflytande. Alltså det är liksom så här amerikansk kristen, nyevangelisk nykterhetspropaganda som börjar liksom vinna inflytande i Sverige. Och det blir liksom bara en enda droppe alkohol blir liksom en port till helvetet, en port till det eviga fördärvet. Så det är en helt ny typ av nykterhetspolitik, en helt ny typ av retorik som kommer in där.
Och jag tänker på, om man ska koppla det till populärkulturen, en av mina första biominnen faktiskt var när min far gick på bio med mig och vi såg Emil och Griseknoen.
Just det.
När Emil äter sig berusad på jästa körsbär.
Just det.
Och spyr. Och det här tog mig så hårt, för jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Nej. Så jag började gråta. Så min svårt prövade far fick gå hem med mig från sagabiografen i Oskarshamn. Så jag fick inte se slutet.
Ja, just det.
Men numera så vet jag ju att det som händer efteråt är att Emil just går till en hel absolutistisk nykterhetslog.
Just det.
Och lovar att för all framtid avstå från starka drycker eller brända drycker. Jag tror du säger starka drycker. Så där avlägger ju Emil Svensson i Katthot ett nykterhetslöfte.
Ja, just det. Ja, det är en väldigt skräckinjagande scen.
Mycket så det här med kräkningarna i hinken. Det har förföljt mig lite grann, bilden.
Ja, men också den där, vad ska man säga, stämningen omkring det här. Att han liksom på något sätt, den pojken, att han är som lätt fördärvad i omgivningarna.
Det är så
där.
Otroligt gravallvarligt.
Ja, exakt.
Och det här med körsbrön kommer ju av att det är ju fru Petrell i Vimmerby som har bett Anton Svensson, Emils pappa, att brygga körsbärsvin åt henne, för de har väldigt mycket körsbär. Och han är ju också kyrkligt och säger nej, 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 nej. Men så där tar ju plånboken över. Sen, hur mycket sa hon skulle betala förresten?
Ja, och
då
exakt.
Åtar han sig att göra det här vinet.
Och hon är dessutom den lite äldre, finare fru Petrell som tillhör lite grann en annan generation. I vilkens ögon vinkonsumtion är något annat än brännvinskonsumtion.
Precis.
Så ser inte de nya nykterhetslogerna på saken. För de är ju liksom total absolutism, hela absolutism. All form av alkoholkonsumtion är fördärvlig.
Och det här är rätt intressant att det hängde just kring 1870. För tittar man på de tre klassiska folkrörelserna i Sverige, arbetarrörelse, nykterhetsrörelse och väckelserörelse, så är det som att alla tre radikaliseras runt 1870.
Ja.
Arbetarrörelsen går från att vara liberal till att bli socialistisk.
Ja.
Väckelserörelsen från att vara inomkyrklig till att bli frikyrklig. Och nykterhetsrörelsen från att vara halvabsolutistisk till att bli helabsolutistisk. Så någon slags... det sammanfaller i tid på ett spännande vis, tycker
mycket
jag.
Mycket intressant, ja, men det är sant.
Och det är också det moderna samhällets framväxt. Ja, man kan prata mycket om detta. Men hur som helst, alltså 1855 i varje fall, så är det slut med husbehovsbränningen.
Just det kommer ett totalförbud då.
Vill man bränna så är det, då är det ett brott.
Ja.
Då är det lönnbränning. Så från och med 1855 så har vi alltså ett alkoholmonopol i Sverige, kan man säga.
Mm.
All brännvinstillverkning ska ske under statlig kontroll.
Just det.
Och det här kanske var, om man ser det på det förlängningen, så gör nog det här att brännvinet blir bättre, så att säga.
Ja.
För nu börjar man ju experimentera med nya sätt att filtrera brännvinet på, att rena brännvinet på, och som gör att man får bort de här illasmakande och ibland ganska skadliga ämnena, faktiskt.
Och starkare blir det också, ironiskt nog.
Och den som framförallt i Sverige förknippas med det här liksom rena brännvinet är ju i Sverige på 1870-talet igen då, är ju brännvinskungen.
Just det.
L.O. Smith, Reimersholme, Stockholm.
Brännvinskrigen pratas det om.
Precis. Va? Och sen har vi då Aktiebolaget Vin och Sprit som grundas 1917. Men det var ju nära ögat faktiskt att brännvinets saga i Sverige kunde ha tagit slut 1922. Vad hände?
Äntligen får vi prata om hur kräftor kräver dessa drycker. Den 27 augusti 1922 så genomfördes nämligen den första riktiga folkomröstningen i Sverige som kort och gott handlade om huruvida det skulle införas ett totalt rusdrycksförbud eller ej i Sverige. Och då kanske vi ska nämna som en del av den större kontexten att vid den tiden så hade man då rusdrycksförbud i bland annat USA, i Finland, i Norge, i Sovjetunionen också. Så Sverige var ju inte vis ett extremt land just då.
Och det här blir ju, det är ju en fantastisk valkampanj här. För det är ju verkligen då, svenskarna får ju välja mellan två alternativ. Det är inte som kärnkraftsomröstning 1980 att det finns ja, nej, nja. Utan här är det ja,
ja
eller nej. för eller emot förbud. Och båda sidor gör ju vad man kan då för att liksom lobba för sina åsikter. Och de är ju fantastiska, tycker jag, de här valaffischerna man tar fram, där det är väldigt liksom polariserade budskap. Nej-sidan har den här fantastiska bilden av avlöningsdag, står det. Och så är det en tecknad bild på en stackars familj, fru och två barn, tror jag, som tittar ut genom dörren ner mot trappan där hushållsföreståndaren, mannen, ligger fullständigt utslagen då.
Förskräcklig bild.
Precis, och så står det då texten: spritfloden dränker hem och familjelycka. Och så har vi motsatsen.
Ja, men det är den där klassiska bilden då av Albert Engström, där han själv står med ett snapsglas och kollar ganska upprört.
Han ser ganska barsk ut.
Ja, han ser väldigt barsk ut och kollar liksom in, kollar mot liksom, jag vill säga, in i kameran och säger: kräftor, kräva dessa drycker, och håller upp ett snapsglas.
Där har vi de här, de kända kräftorna igen. Och det här blir ju, det här är ju ganska nära faktiskt att det blir ett totalförbud.
Ja, det är väldigt jämnt.
Rösterna är ju ungefär 51% som röstar mot.
Ja,
och 49% som röstar för.
Ja.
Och här finns ju en stark könsdimension.
Ja, det är ju intressant. Också. Ja, det är intressant. Och det är en, vad ska man säga, en ganska tragisk dimension det här, för det säger en del om den sociala verkligheten. Men de flesta av landets kvinnor röstade ju för ett rusdrycksförbud. Och då kan vi bara tänka på den där affischen med den där stackars mamman och hennes barn som står där på trappan, med pappa som ligger full nere på marken med en brännvinsflaska i handen.
Och förmodligen har supit upp stora delar av avlöningen.
Kanske till och med fick betalt i brännvin.
Det förekom ju också. Jag läste någonstans att på krogarna i Stockholm öppnade vid 4 eller 5 på morgonen för att arbetarna skulle få den så kallade läkesupen innan man gick till jobbet, för att man överhuvudtaget skulle fungera under de här långa och hårda arbetsdagarna. Men som sagt var, nej-sidan segrar. Kräftorna får behålla sina drycker. Och istället så inför man ju ett system som bygger på ransonering.
Mm.
Uppkallat efter en alkoholläkare från Göteborg, tror jag. Som heter Bratt.
Ja, Ivar Bratt.
Ivar Bratt, och det blir ju det så kallade Bratt-systemet.
Med motboken i centrum.
Precis, vad innebar det här i korthet?
Ja, men så det var en slags ransoneringshäfte helt enkelt. Som tilldelade då de svenska medborgarna olika typer av ransoner på starksprit och vin, var det väl i första hand. För starköl förbjöds ju. Det kan vi prata om i något annat avsnitt. Men alltså, svensk ölkonsumtion i, ska man säga, början av 1900-talet är en ganska tragisk förfallshistoria. Men man fick ju olika typer av ransoner beroende på liksom vem man var, vad man hade för socioekonomisk bakgrund och inte minst vilket kön man hade. Gifta män med en god stabil inkomst hade ju den högsta ransonen. Gifta kvinnor fick väl ingenting alls, tror jag, för de förväntades bara dricka av det som mannen drog hem. Ogifta män fick mindre än gifta män, och så vidare och så vidare.
Så det påminner ju på vissa sätt faktiskt om det system som man hade med ransonering i Sverige på vissa varor under andra världskriget.
I högsta grad.
Och det här systemet också, det finns ju faktiskt före förbudsomröstningen. Det införs ju redan som ett embryo, tror jag, under första världskriget.
Ja.
1917, vill jag minnas.
Precis, men det är också en del av den här
14 till och med på vissa håll.
Exakt, men det är ju en del av den här kristidspolitiken som jag menar. Det är egentligen en, vad ska man säga, en lång durée. Alltså det är en långvarig historia. Alltså, som man har gjort ofta under nödår. Alltså man liksom har ransonerat på nyckelresurser, inklusive säd.
Precis. Och det här systemet då, som bygger då på att man hämtar ut en ranson varje månad, och som du säger, beroende på vem man var, yrke, inkomst, kön, så såg det annorlunda ut. Och så avskaffas det här systemet då 1955.
Det är ju rätt sent.
Det är det, absolut. Men det statliga monopolet behåller man ju.
Ja.
Egentligen ända fram till 95, va?
Just det.
När Sverige går in i EU.
Ja, exakt. Och det är väl, är det inte 55 som vi får det egentliga Systembolaget?
Då kommer Systembolaget.
Som det ser ut idag.
Och det är ju lite roligt, för att det var ju inte bara så att alkoholinköpen var begränsade till det man kunde handla i affärerna. Utan det var ju också begränsat hur mycket man fick köpa på restaurangerna.
Ja, just det.
Och för en äldre generation, jag kommer ihåg min morfar pratade oftast vid jul så här om att han ville ha två vita och en brun.
Ja, herregud.
Och för mig var ju det fullständigt obegripligt. Vad pratar morfar om? Två vita och en brun. Men nu förstår jag att det här stammar ju från den tid då spritransonerna på restaurangerna var begränsade. Man fick köpa 15 centiliter starksprit. Och det var oftast då att det serverades i tre glas starksprit, 5 centiliter styck. Och då var det liksom två av snapsarna var vita, alltså det var brännvin, genomskinliga. Ja. Och en var brun och det var konjaken.
Konjaken, ja. Alltid kunde det vara en whisky också?
Ja, det kunde det säkert vara, men jag tror att det var konjak.
Just det.
Gärna då med G och 3 stjärnor. Att det var på riktigt, inte folkkonjak. Utan 2 vita och 1 brun, och därmed sin förklaring.
Det är ett fantastiskt uttryck. Som man hör i gamla pilsnerfilmer ibland.
Där finns det där verkligen kvar. Och jag tänker, när vi ändå pratar om pilsnerfilmer, så kommer man osökt att tänka på det här med brännvin och mat. Och vi har ju varit inne på det lite grann. Det här med, det finns en fantastisk scen i Hedebyborna och Sven Delblanc i filmatiseringen där. När några äldre herrar ska äta smörgåsbord. Den ena ska bjuda sina kamrater. Och han berättar, här finns det aladåber och ål och skinka och brännvin, säger han med darrande stämma. Och det finns krustader och det finns lax och sillinläggningar. Och brännvin återkommer till det här brännvin som ett mantra. Som visar liksom hur starkt förknippat brännvinet är, eller framförallt har varit, men kanske fortfarande är, med det svenska smörgåsbordet. Men smörgåsbordet har ju en föregångare. Vad var det för någon?
Ja, men det är väl brännvinsbordet.
Precis.
Det är liksom smörgåsbordet 1.0 kan man säga. Som väl utvecklas successivt under tidmodern tid. Alltså det är någon slags, var det inte förrätter egentligen? Någon slags
förrättsbord kan man säga.
Ja, förrättsbuffé.
Före liksom den stora middagsbjudningen.
Ja, medan gästerna så här droppvis ankom till en fest, så samlades man kring dessa läckerheter och allt detta brännvin. Det var väl, det var fisk, det var korv, det var bröd, det var ost och olika typer av
brännvin.
Ja, och smör, naturligtvis smör. Ja. Det är ju en rätt i sig.
Ja,
och olika typer av brännvin som serverades till det.
Ja, det skulle vara minst 3 sorters brännvin.
3 olika, okej.
Okay. Minst 3, om så, det skulle vara på riktigt.
Så smöret hade inte sitt eget brännvin, men det var en typ av brännvin till sillen förmodligen, en annan typ av brännvin till korven.
Till köttet och någon till osten kanske. Så.
Ja, just det, ja. Väldigt intressant.
Och det var ju, många säger att det här var typ, det här var, även om det förmodligen har ryska rötter, men att det här var liksom väldigt svenskt. För det finns beskrivet hur utländska resenärer i Sverige har blivit bjudna på det här brännvinsbordet under 16- och 17-talet. Och de tyckte att det var fullständigt avskyvärt.
Ja, varför egentligen? För att det smakade illa eller?
Någonting som inte gör att det tilltalar liksom resenärernas smaklökar.
Jag kan tänka mig att det kunde vara ganska långdraget.
Det kunde ju vara det. Först liksom dricka sig igenom 3 sorters brännvin och äta de här rätterna.
Ja.
Och sen avsitta en större, eller
en sittning.
Större sittning, en middag.
Ja, men det var medan gästerna ankom då med häst och vagn förmodligen. Och det var dåliga vägar på den tiden, så det kunde ta ganska lång tid. Så stod man där och hängde med sitt smör och sitt brännvin.
Ja, precis. Och så står man där och
ja exakt.
Ett tag blev det roligare och roligare, sen kanske man började tappa fart.
Exakt, man kan tänka sig att det stämningen hann förfalla innan middagen faktiskt serverades.
Det är inte helt omöjligt att det kunde vara på det viset. Och jag tänker på det här, det är ju svårt att prata om brännvin och mat utan att komma in på det här med snapsvisor.
Ja, just det.
För de sjöng nog förmodligen inte vid brännvinsborden under 1600- och 1700-talen. Och kanske inte under 1800-talet heller egentligen.
Nej, det är ganska ny tradition egentligen.
Ja, vad vet vi om den här snapsvisetraditionen, eller tror oss veta?
Vad vi tror oss veta, egentligen tror jag då att det är ämnet för en egen podd, för det kräver lite research och efterforskningar. Men alltså, jag tror att det växer fram lite grann som en reaktion mot det här fördömandet som vi pratade om här. Där vid 1870-1880-talen då nykterhetsrörelsen får en ny, vad ska man säga, får vind i seglen. Och den här fördömande attityden gentemot brännvinskulturen börjar sprida sig i samhället. Och det kommer ju naturligtvis också fler och fler restriktioner i form av brattsystem och motböcker och så vidare. Då tror jag det här att sjunga en glad sång när man dricker, det blir någon slags motståndshandling.
Precis.
En slags, vad ska man säga, brännviskonsumtionens motståndsrörelse. Resistance.
Resistance. Och det förmodligen, man menar ju på att det här förmodligen börjar liksom som en akademisk tradition. 1800-tal, och sen att det sprids liksom ut till de större, alltså folkliga lagren, i samband just med de här restriktionerna som kommer.
20-talet var säkert en viktig vattendel.
Absolut, och det är oftast då det här de är ju på kända vis, och de är korta, de är klämmiga, ja, och ska vara lätta att lära sig, ha en knorr på slutet, ja, så gärna liksom raljera lite grann över brännvinets effekter, så att säga.
Precis, jag tror de
bygger med glimten i ögat sådär.
I högsta grad. Och då kommer jag just på att naturligtvis, det är något ganska nytt tror jag, men det bygger vidare på en äldre tradition. Alltså vi har ju de här skillingtrycken lite grann, som ju ofta är ganska skämtsamma visor baserade på kända melodier, alla koraler från sandboken. Så det finns ju där en sjungande kultur redan, men att snapsen kommer på piedestal, det tror jag är något nytt.
Precis. Och här har vi de mest kända, liksom snapsvisan är ju Helan går.
Ja.
Och Helan är ju en snapsbeteckning.
Ja.
Jag kan åtta. Helan, halvan, tersen, kvarten, kvinten, lilla Manasse, lilla Manasses bror, och så slutligen den åttonde, hela havet stormar.
Oj, oj, oj.
Och det var då det var dags att gå hem.
Då är det ett helt badkar.
Kan man tänka mig. Men Andreas, ska vi ta och sluta dagens samtal med snapsvisor?
Ja,
vad trevligt. Har du någon sån favorit?
Ja, i min familj, alltså, hemma hos mina föräldrar i Umeå, så sjöng vi ofta, och sjunger väl fortfarande ibland, när det serveras surströmming och sånt, ett gäng olika snapsvisor, av vilka min favorit definitivt är en.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Här tutingen som baseras på den här gamla Carl Gerhard-melodin Jazzgossen, och så kommer en gosse. Förväntar du dig att jag ska sjunga
Absolut.
Den här nu? Okej, okay, ja. Okej, vi prövar. Årets sånginsats, som man säger. Och så kommer det en tuting genom luften som ett reaplan. Och den träffar som en snyting mitt på munnen under röda kran. Åker ner i lilla magen med ett jätteplask, jätteplask, jätteplask. Och så blir man ganska dragen. Men pigg och rask, pigg och rask, pigg och rask. Så tror man ska säga tjoflöjt, och sen dricker man bara.
Det låter ju fantastiskt. Ja. Men då ska jag ju, som en ren solidaritetshandling, Andreas, så ska jag sjunga en också.
Det krävs nästan. Ja.
Och den här är ju hämtad från lundensisk akademisk miljö, där man då dricker snaps ibland. Och den går så här. Imbelupet glaset står på bräcklig fot. Tomma pilsnerflaskor lutar sig däremot. Men där nere miserere ut i magens mörka djup. Sitter djävulen och väntar på en sup.
Ja, det är poetiskt.
Det är bra så tror jag.
Ja.
Tack för idag, Andreas.
Tack själv. Tack. Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.